Hej och välkomna till avsnitt 1289 av amerikanska nyhetsanalyser. Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Ja, tack så mycket.
Vi ska uppdatera igen om USA och vi hade en podd igår, men det har hänt en del sedan dess redan, så att kör igång.
Ja, det är ett par intressanta saker. Vi pratar ju om asiater och hur asiater har blivit attackerade här i USA och så vidare. Vi nämnde faktiskt i podden igår att vänsterliberal media har inte rapporterat om sånt här, därför att de har inte intresse av det. Det är bara asiater, så att det liksom, de är inte svarta, va? Så då duger det ju inte att rapportera om. Vad i alla fall en känd amerikansk journalist, asiatisk journalist som heter Connie Chung. Hon är väl pensionerad nu, men hon var i alla fall intervjuad på CNN igår, jag kollade på. Och hon kritiserar media, vänsterliberal, hon sa inte vänsterliberal media specifikt, men vi vet att konservativ media som Fox News och några andra media outlets som är konservativa har rapporterat om det här väldigt mycket. Så hon kritiserar media väldigt kraftigt över att de har totalt ignorerat det här våldet som pågår. Man har varit sist på bollen helt enkelt, va? Så att det vi spekulerar om, det stämde helt enkelt. Och det är precis det vi pratar om, att vänsterliberal media, det är liksom fel hudfärg. Det är den rasistiska grundsynen som vänsterliberal media har. Man rangordnar olika då etniciteter, och asiater ligger väldigt långt ner på den listan. Intresset finns inte där. Det måste ske något väldigt dramatiskt för att vänsterliberal media ska ha ett intresse av att rapportera om asiater.
Mm, ja, verkligen. Har det hänt något nytt vid gränsen och så, gränspolitiken?
Det har hänt väldigt mycket där faktiskt senaste dygnet sedan vi rapporterade igår. Det här är otroligt intressant. Å ena sidan så säger ju då Bidens regering nu att gränsen är stängd. Men å andra sidan, och det här är väldigt viktigt att veta, som det har skett normalt nu när man ertappar då illegala immigranter som kommer in till USA, som korsar gränsen illegalt, va? Då får de gränspolisen sätter upp ett, de sätter upp ett domstolsförhördatum. Med andra ord, att ni måste gå till domstol det här datumet för att helt enkelt få er sak prövad, om ni får asyl eller inte, va? Statistiskt sett så 90%, så 9 av 10 migranter som kommer från Latinamerika, de får helt enkelt, de blir avvisade av domstolen. De har inga skäl att söka asyl, så de blir helt enkelt nekade asyl av domstolen då. Joe Bidens regering igår beslutade att när illegala immigranter som ertappas i USA kommer inte längre att få eller behöva ett domstolsdatum för att gå och få sin sak prövad. Med andra ord, man har öppnat gränsen totalt. Så de behöver inte längre gå att få asylärendet prövat i domstol. De automatiskt bara släpps in i landet och sen får man se vad som händer. Och det är en enorm, enorm stor utveckling, därför att det är inte bara en signalpolitik som säger till andra migranter från runt om i världen, kom till USA, ni behöver inte ens gå till domstol längre, utan rent praktiskt betyder det att ni automatiskt släpps in i landet som illegala invandrare utan att överhuvudtaget få ett ärende asylprövat av en domstol. Ni liksom bara hamnar i landet som illegala migranter, och sen får vi se vad som händer. Så det här är en otroligt viktig utveckling som är väldigt, väldigt negativ.
Ja, farlig utveckling. Jag såg på NBC News.
Rättsstaten har brutits ner. Han bryter totalt ner rättsstaten. Jag tänkte bara nämna en sak till. Jag såg en intervju med han heter Tom Homan. Han jobbar för Fox News. Han har varit chef för Homeland Security i några år för DHS. Och även han jobbat som gränspolis i väldigt många år. Och han sa rakt ut att det här är någonting som Joe Biden har gjort medvetet, därför att vänstern, radikalvänstern, hjälpte Joe Biden att bli president. Radikalvänstern ville att det här skulle ske. Som andra ord, Joe Biden har implementerat en policy som inte nödvändigtvis Biden vill ha, men som radikalvänstern vill ha. Så han bytte ut, han vann presidentskapet och utbyte, så har han försämrat rättsstaten vad gäller migrationen.
Och jag såg på NBC News också att de intervjuade några av de här som korsade gränsen illegalt, och de sa att vi kommer för att vi har haft en fruktansvärd situation, sa de. Men de sa också att Biden verkar vara en väldigt välkomnande president. Så att jag menar, han har verkligen gett incitament för att komma, och men indirekt kanske.
Ja, och nu blir det ju direkt. Jag menar, när latinamerikaner från Honduras, El Salvador, Guatemala och så vidare, de får reda på att man inte längre behöver gå till domstol och få sitt ärende prövat, utan man kan bara promenera rakt in och liksom bli ertappad, och sen släpps man ut i samhället och inte ha någon form av juridisk konsekvens över det hela. Så då vet man att då är ju gränsen öppen, va? Så att det här är, det är, det är en open border policy som gäller nu.
Ja. Något annat som har med jag, gräns... Mm.
Jajamän, jag såg också nu att nu har de ju klurat ut, så Trump hade ju byggt de här, vad ska man säga, de här, inte en mur, det är en stålbarriär, jag vet inte vad det är för material, men det är någon slags stål, de här stora stålskenarna som nästan ser ut som tågräls, som liksom är vertikala då, som är då, i alla fall, så nu har i alla fall man hittat på olika ställen att de, det vet man ju att det är så här det kommer att sluta va, men och det är säkert de här vad heter de drogkartellerna som gjort det här, därför att det krävs kunskap och sånt där, och även då maskiner och grejer, men de har nu liksom börjat såga hål i det där, så man sågar liksom horisontellt då, sågar man bort liksom sågar man då, kanske då två eller tre såna här tågräls, ett hål, och sen kan man ta det där, de här tågrälsen, så kan man plocka ut dem, så kan folk liksom krypa igenom, och sen kan man stoppa in de där tågrälsen igen där man sågade bort. Så det ser ut som att det inte är någonting. Så man, med andra ord, man, istället för att bygga en tunnel under dem, så sågar man ut en del av tågrälsen som man plockar ut och trycker in. Så man gör i princip en dörr av det hela. Och det kommer naturligtvis, det kommer ju vara köer av folk som står där. Så det är ju ett del problem nu som har skapats. Mm.
Du skrev också om att det, alltså en ny policy är att man skickar immigranter alltså från södra USA till norra USA.
Jajamän, så Biden ska nu börja flyga upp migranter då som kommer in. Så man kommer att ertappa migranter, illegala migranter som korsar gränsen i södra USA. Så fort de korsar gränsen, istället för att de ska då antingen utvisas eller genomgå då sin asylprövning i domstol, då ska man trycka på dem på ett flygplan och flyga upp dem till exempel där jag bor i Vermont eller till exempel North Dakota eller Maine eller någonting. En gränsen mot Kanada. Så man ska liksom ha dem här, så man ska... Jag vet inte vad som ska hända. Ska man bara släppa ut dem i skogen ungefär? Jag har ingen aning om vad som kommer att hända. Men i alla fall, man ska nu bara flyga upp dem och droppa av dem vid gränsen vid Kanada. På amerikanska sidan naturligtvis. Men alldeles vid gränsen här med delstaterna. Så att det kommer ju bli kaos här naturligtvis. Så även då, och jag såg att guvernören här i Vermont. Och det finns två sidor av den här liksom, historien. En sida att guvernören i Vermont där jag bor, han vill ha fler migranter här. Och det beror på att det finns väldigt många enkla jobb som behöver fyllas. Som amerikanerna inte vill ha. Så det faktum är att det är arbetskraftsbrist till exempel i Vermont. På enkla jobb. Som amerikanerna inte vill ha. Och det förstår jag. Och många migranter. Vi pratar inte om samma typer av migranter som kommer från till exempel Mellanöstern till Sverige. Som vill leva på bidrag. Vi pratar om migranter som kommer hit och är beredda att jobba 15 timmars skift för ett skitjobb. För låg lön. Typ sådär va. Så att de jobbar. Men problemet är ju också att det är enorm bostadsbrist i USA. Här i Vermont där jag bor, det länet där jag bor, det finns ju inga bostäder att få tag i. Det finns inga bostäder. Det är så enorm bostadsbrist. Så det vet ju du hur det är i Sverige va? Så om man då ska skicka upp en massa migranter här för att ta jobb som finns, då finns det ju inga bostäder att bo i. Och då skapar ju det ett jäkla problem va? Så oavsett hur man gör så blir det ju ett problem.
Ja. Du berättade också på tal om Vermont om ett bråk på en restaurang i din kommun som också hade med invandring att göra.
Ja just ja, och det har också visat hur vänsterliberaler, för att jag bor i en vänsterliberal delstat i en vänsterliberal kommun va? Det visar att, jag tänkte bara nämna först då, att det här hetsen mot vita, att allting antas vara rasism som vita ligger bakom utan att man vet, och det vi pratade om det liksom då, i Georgia som skedde med skjutningen, att man pratade om att det måste ha varit vit rasism, och sen visade det kanske i alla fall att utredningen började visa att det har inte med rasism att göra, utan med något annat att göra. Så jag bor i en delstat här i en kommun, och alldeles bara några hundra meter från där jag bor så var det en restaurang som drevs av ett par migranter från Nepal som drev en restaurang. Och helt plötsligt bara stängdes restaurangen. Bara helt plötsligt hux flux från ena dagen till den andra stängdes restaurangen. Ingen hade någon aning om det va. Och sen på Facebook så kom det ut ett inlägg på Facebook-sidan av restaurangägaren som skrev att han var trakasserad. Så han skrev ett väldigt, vad ska man säga, luddigt inlägg då att han var trakasserad och han var motarbetad och han kände sig inte välkommen och så vidare va, men han skrev inga detaljer. Och omedelbart så börjar folk gå in på Facebook-sidan, det är rasist, det är vita som är rasistiska och vita som är rasister, liksom anklaga vita för att vara rasister va. Och sen så anklagade också polisen, lokalpolisen här där jag bor i stan, för att inte ha gjort någonting åt det här. Polisen vände ryggen till för polisen är rasistisk, det var hetsen mot polisen va. Polisen tack och lov gick omedelbart ut på samma Facebook-sida och sa vi har ingen aning om vad som pågår. Ingen har rapporterat någonting om någonting. Så hur kan vi... Så polisen var förbannade. Va? De sa att hur kan vi göra någonting och hur kan vi anklagas för något när vi inte överhuvudtaget har fått... Ingenting har rapporterats. Om någon äger ett företag och trakasserar, då måste vi... Om vi rapporterar så kommer vi utreda det såklart. Men vi vet ju ingenting va. Men i alla fall, då visade sig det att polisen och en journalist här hade ju börjat gräva det där lite djupare, va? Kommit fram till att det hade inte alls någonting med rasism. Det var migranter från Nepal, hade tydligen en business partner som också var en migrant från Nepal, och de var, låg i luven på varann, och de bråkade om vem som var skyldig vem pengar. Så det var ett bråk mellan två migranter från Nepal som omedelbart vänsterliberaler här börjar gapa och skrika om är vitas rasism helt enkelt. Va? Så att det här gamla vanliga vita får skulden för precis allting utan att någonting utreds, för att det liksom, man måste skylla på något istället för att ta reda på fakta. Va?
Och det här visar, det här är den klassiska invandrarrestaurang liksom konkurrensen. Alltså, så här är det i Sverige också. Pizzerier som liksom ibland bränner dem igen och konkurrenspizzerier och så. Så jag menar, det här är, kan man något om de här miljöerna så vet man att det funkar så här.
Precis, och jag arbetar, jag jobbar på jobbet väldigt mycket med migranter, och många av mina vänner är migranter faktiskt från Asien till exempel, och jag jobbar med andra migranter från Afrika och olika delar av Mellan och så vidare, va? Och jag vet om att kulturerna är, som du nämnde, kulturerna är sådana att migranter hamnar i luven på varann. Man tar med lite grann av det här klanbeteendet där man kommer ifrån, och så kör man samma stil här, va? Men vita accepterar inte. Nummer ett, man är så naiv, även här i USA, men även i Sverige naturligtvis. Man är så naiv så man begriper inte att klankulturen och klanbeteendet kommer fram här i västvärlden med. Och att bråk som sker har ofta noll med liksom lokalbefolkningen att göra. Utan det är, vad ska man säga, invandrare som drar med sig problemen hit. Och sen så kör man samma grej mot varandra här. Man kör samma stil. Men vita behöver skylla på någon. Och man kan ju inte skylla på migranterna därför att då är det liksom... Det är liksom ju synd om dem, utan då måste man skylla på någon, och vita är liksom alltid de som får skulden för allting.
Ja, en sak till också som jag tror vi kan nämnt förut i någon podd, det är ju att, alltså i alla fall i filmer, jag bor ju inte i USA, men då är det ju ofta så att man ser svarta ungdomar som rånar liksom asiatiska butiksägare, och de blir jättearga och skriker på kinesiska eller någonting, men det är alltid svarta som gör det. Och jag menar, jag tror ju att det reflekterar verkligheten lite grann. Alltså rån som asiatiska butiksägare utsätts för, det är oftast svarta. Men alltså, jag betvivlar att det framkommer i den amerikanska debatten.
Det pratar man aldrig om. Det är liksom, i dagens debattsamhälle, det kanske gick att prata om det mer för sig 10, 15, 20 år sedan. Idag är det fullständigt omöjligt. Det går inte att ha en sån civiliserad debatt. Det är som i Sverige, va? Kan man ha en civiliserad debatt om islam i Sverige? Nej, det är omöjligt. Kan man ha en civiliserad debatt om ungdomsrånen som nu sker i Sverige? Eller som när kvinnor kastas ut från balkongerna? Kan man ha en civiliserad debatt? Det går ju inte, va? Därför att då återkommer det till problemet att det inte är vita som ligger bakom de problemen, va? Utan all debatt bygger på att man måste hitta någonting där vita kan beskyllas och liksom skuldbeläggas.
Men finns det någon verklighet där det jag just kastade fram att svarta brukar liksom stå för sådana brott, alltså när det gäller liksom rån mot asiatiska butiker och så i städer och så?
Svar ja, därför att många av asiatiska butiker ligger i de här centrala delarna där det framförallt är svarta som bor. Så att många av de asiatiska som drivs, inte bara asiater, indier också då, men det är väl asiater, de är väl asiater kanske då, men indier och kineser och asiater som driver butikerna, driver de ofta i områden där i princip bara svarta bor. Det är inte, det är liksom längre ute i förorterna i Sverige har väl en annan klang till det hela, men här vita bor i förorterna, svarta bor i de centrala delarna ofta. Och det är faktiskt så det är, men... Och så att om du frågar en asiat, jag såg det finns på YouTube sånt där, några asiater som är intervjuade och svarar på sånt här på liksom YouTube-inlägg där de pratar om det. De är ju liksom solklara med vilka det är som ligger bakom de rånen, va? Men media vågar inte ta upp det helt enkelt, därför att det passar inte narrativet idag.
Okej, så att du kan bara få beskydd om du är ett offer som är utsatt av en vit förövare, annars så får du klara dig själv typ.
Absolut, och det är det som gör att asiaterna, att det här har ignorerats mycket, att asiater har ju utsatts för rån. Det är liksom ingenting nytt, utan det är ju någonting som sker. Det är liksom en del av vardagen ungefär här i USA att asiatiska butiker utsätts för rån av ofta svarta ungdomar tyvärr. Men det är någonting som vi pratar om, att när svarta är förövare och asiater är offren, va, då skiter man fullständigt i det, därför att det liksom blir helt fel grupp som är offer och det är helt fel grupp som är förövare. Då bara mörk skuld. Om det hade varit vita medelålders heterosexuella män i vita medelklassområden som råna asiatiska butiker, då hade det varit en oerhörd uppmärksamhet och uppståndelse kring det i media. Och det är som vi pratar om det här också här i USA, att de flesta morden här i USA, det är tyvärr, vi pratar om att Black Lives Matter vänder ju ryggen till svarta som mördar svarta i svarta bostadsområden, va? Det är någonting som sker dagligen här, men som fullständigt media och Black Lives Matter struntar i. De skiter ju sånt.
Har vi något annat?
Nej, det var faktiskt det jag hade idag.
En sak till också som jag kan nämna innan vi slutar, det är att Donald Trump, han har ju varit inte jättetyst, men ändå tystare än han brukar vara. Men igår så meddelades att han håller på att bygga upp en alternativ mediasajt, en egen social plattform. Han har ju blivit bannad då från Twitter och Facebook och även YouTube. Men inom 2-3 månader så tror de flesta bedömare nu att han kommer att lansera sitt nya projekt, en ny social medieplattform. Och det kommer ju bli, alltså jag gissar att den kommer att dra miljoner människor, skulle jag tro.
Ja, just det, precis. Ja. Och det är ju någonting som du och jag pratar om. Vi pratar ju om vad kommer Trump att göra. Han kommer ju inte sitta och hålla käften och vara tyst och liksom pensioneras. Och vi pratar, kommer att starta en ny politisk parti? Men vi pratar om att apparaten för att göra det blir för stor och komplicerad. Utan vi pratar om att kommer att starta någon mediekanal, någonting med media istället. För det är mycket enklare och han kan nå ut till många fler människor på ett sätt. Och han skulle inte totalt förstöra republikanska partiet genom att göra det. Så att det här är precis det jag hade förväntat mig totalt. Jag är inte ett skvatt förvånad, tvärtom. Det här är förväntat. Om ett halvår så kommer det vara många miljoner, tiotals miljoner människor på hans plattform som följer honom. Och då kommer man inte längre kunna censurera och, vad ska man säga, kontrollera vad som sägs och så vidare. Så det här kommer att bli en intressant utveckling och ett enormt problem för media och för annan social media som Facebook och YouTube och Twitter och så vidare, va? Hur de kommer att hantera det.
Ja, verkligen.
Mycket intressant.
Ja, verkligen. Jag kan säga också en sista sak, att Ryssland är på ett diplomatiskt besök i Kina. Vi pratade i vår förra podd om att det varit bråk mellan de amerikanska och de kinesiska representanterna i mötet i Alaska. Men nu är Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov, han är på besök i Kina då. Och det första de har pratat om, det är att man måste samarbeta för att reducera den amerikanska dollarn. Och det här visar ju lite grann att de här två aktörerna, som i mångt och mycket är rivaler, att de ändå har en sak gemensamt, och det är att de vill på något sätt bryta ner den amerikanska världsdominansen. Så att, ja.
Föga förvånande. Vad är det för ordspråk som säger att min fiendes fiende, det är att
min fiendes fiende är min vän.
Precis, det där. Precis, exakt, det är det som vi kommer att se. Kina och Ryssland kommer att gå samman nu. Och Biden kommer hamna i ett ganska stort, vad ska man säga, internationellt diplomatiskt problem med, och konkret problem, därför att vad de kommer att hitta på, det vet man ju inte. Jag såg till exempel att det är såna här många såna här cyberattacker nu som börjar ske i USA. Oerhört många. Här i lokal, jag tror jag nämnde det för 3-4 månader sedan, så var det ju vårt sjukhus, alla de här sjukhussoftware, vårt sjukhus här, lokalsjukhuset här och runt om i hela USA, var tvungen att lägga, man kunde inte komma in på deras webbsidor och de här portalerna då. De var nedlagda 3-4 veckor därför att de var attackerade. Nu är det massa universitetsportaler där då, ja, man, universitet runt om i USA har börjat bli attackerade nu. Så ett universitet i Arizona, läste jag, flera universitet faktiskt i Arizona, de har varit tvungna att pausa deras kurser för eleverna därför att hela deras system är nu attackerade. Och med stor sannolikhet så är det från utlandet. Vilket land är det, vet jag. Det kan vara Nordkorea, det kan vara Kina, det kan vara Ryssland. Men jag skulle inte vara förvånad över att vi börjar se allt fler såna här cyberattacker nu som börjar försöka stänga av saker och ting i USA. För de lyckades stänga av sjukhusen, sjukhusverksamhet, de lyckas nu stänga av universitetsverksamhet. Så att det kriget kommer att trappas upp dramatiskt, tror jag, när Kina, om Kina och Ryssland går samman och liksom... För de kan ju inte börja kriga med vapen, utan det här cyberattacker är liksom ett logiskt sätt att förstöra.
Den moderna tidens proxykrig, kan man säga.
Precis.
Ja. Okej, men tack Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1289 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som finns för att ge dig perspektiv på tillvaron som svensk media inte ger. Stöd gärna min gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.